Här börjar ett magiskt arv av Maria Fridner, inläst av Anna Cham för Natur och kultur. Bra att ha vid magiska riter. Salt, tändstickor, salviablad, något att offra, varm choklad, mobiltelefon. Obs! Utför inte magiska riter om du inte är helt säker på vad du gör. Det kan få oanade konsekvenser. 1. 20 juni. Jag hade alltid misstänkt att det var något speciellt med mina mostrar. Något lite främmande. Det var något med hur de bodde i det där stora huset på ön tillsammans. Hur det luktade i huset, av eld och torkade örter. Hur de lät när de skrattade. Jag kunde inte riktigt sätta fingret på det, men något var det. Innan den här sommaren var slut skulle jag få veta saker om min egen familj jag aldrig i min vildaste fantasi hade kunnat föreställa mig. Och då är min fantasi ändå ganska vild. Men en sak i taget. Det var sommar och mamma låg på sjukhus för andra veckan i rad. Hon hade bestämt att jag skulle åka till mina mostrar, fast jag inte alls ville. Hon hade sett allvarligt på mig med den där mammablicken som lyckades säga både "jag älskar dig oändligt" och "gör nu som jag säger" och sagt "midsommar på ön är en familjetradition sedan urminnes tider. Att jag inte riktigt är i form är ingen anledning till att bryta den." Jag tyckte visst att det var en anledning. En alldeles utmärkt anledning. Att mamma inte var i form var dessutom 21 århundradets största underdrift. Hon kunde inte gå. Hon kunde inte sitta. Hon hade svårt att andas. Men läkarna kunde inte hitta vad som var fel på henne. Alla prover kom tillbaka negativa. Som om hon varit lika frisk som vilken maratonlöpare som helst. Även om det var helt uppenbart att hon inte skulle kunna springa ens från sovrummet till soffan. Hon såg mer ut som ett skelett än en människa. Och jag ville inte alls lämna henne. Hon hade ju bara mig. Och jag hade bara henne. Jag packade motvilligt. Vår lägenhet var kusligt tyst och tom och damm började lägga sig i väcken på de broderade bonaderna på väggarna. Ingen hade så många broderade bonader som mamma och jag. Eller broderade kuddar. Eller broderade dukar. I vardagsrummet hade vi till och med broderade gardiner. Jag hade samlat ihop det viktigaste. Tandborste, sovtröja, skissblock, pennor, marsvinsmat och en tjock tröja. Och tryckte ner det i ryggsäcken. Högst upp satte jag mitt marsvin Manfred. Det är kanske inte det bästa sättet att transportera ett marsvin. Men han har aldrig klagat. Och så länge han har en morot att gnaga på och ryggsäcken är lite öppen så att han får luft och kan kika ut, har han aldrig så mycket som krafsat efter uppmärksamhet. Mamma hade nog tänkt att min bästis Arne skulle ta hand om Manfred medan jag var hos mostrarna. Men det kunde hon glömma. Dit jag åkte, dit åkte Manfred också. När jag kom till sjukhuset för att säga hej då sa mamma, "det blir bra. Hälsa dina mostrar att jag mår fint. Att jag bara är lite trött och inte orkar komma i år. Säg det." "Det är ju inte sant, mamma," sa jag. Och kände hur rösten darrade. "Du är ju jättesjuk." Mamma sträckte armarna mot mig. Det syntes att det var ansträngande för henne. Jag böjde mig fram och vi kramades. Mamma viskade i mitt hår. Rakt igenom det stora burret jag samlat ihop i en ganska slarvig tofs. "Älskade Signe. Det blir bra. Dina mostrar kommer ta hand om dig. De vet vad som behöver göras." Hennes viskning gav mig kalla kårar. Vadå vad som behöver göras? Vadå ta hand om? Ingen behövde ta hand om mig. Jag hade ju mamma. Jag stoppade om henne med sjukhusfilten och pussade henne på pannan som hon brukade göra med mig när jag skulle sova, fast jag egentligen var för stor för det nu. Hon såg bräcklig ut, som ett musselskal, och hennes hy var grå. Jag sjönk ner på sängkanten. "Jag stannar hemma, mamma," sa jag. "Jag har ju klarat mig bra själv. Mostrarna behöver inte..."